Kapitel 13. Vindarnas skål. Avienda skulle helst ha suttit på golvet, men med tre kvinnor i den lilla båten räckte utrymmet inte till. Hon fick nöja sig med att krypa upp med korslagda ben på en av träbänkarna som var fastbyggda i väggen. På det viset påminde det inte så mycket om att sitta på en stol. Dörren var åtminstone stängd och det fanns inga fönster, bara små hål som utgjorde siliga slingerornament uppe längs taket. Hon kunde inte se havet utanför, men hålen släppte in saltdoften, ljudet av vågor som slog mot skrovet och plasket av åror. Till och med de gälla fågelskriken vittnade om vidsträckta vatten. Hon hade sett män dö för en vattenpöl de kunnat korsa med ett enda kliv. Men detta vatten var bittrare än hon kunnat föreställa sig att vatten kunde vara. Att läsa om det var inte alls samma sak som att smaka det. Och floden hade varit minst en halv mil bred där de gick ombord på denna båt med dess märkligt flinande roddare. En halv mil av vatten och inte en droppe som dög att dricka. Vem hade kunnat föreställa sig någonting sånt som obrukbart vatten? Båtens rörelser hade ändrat sig till ett gungande fram och tillbaka. Hade de kommit ut ur floden ännu? Ut i det som kallades bukten. Detta vatten var ännu vidare. Mycket vidare, sa Elaine. Avienda la bestämt händerna på knäna och försökte tänka på någonting annat, vad som helst. Om de andra såg hennes rädsla skulle skammen följa henne till döddagar. Det värsta var att det var hon som hade föreslagit det här efter att ha hört Ninni och Elaine prata om havsfolket. Hur skulle hon ha kunnat veta hur det skulle kännas? Det blå sidentyget i hennes klänning kändes otroligt mjukt och hon lät sina tankar sysselsätta sig med det. Hon hade knappt hunnit vänja sig vid att gå i kjol överhuvudtaget. Hon längtade fortfarande efter den Cadyn Shore som de visa hade tvingat henne att bränna upp när hon började gå i lära hos dem. Och nu satt hon här i sidenklänning, av vilka hon nu ägde fyra stycken, och silkesstrumpor istället för grova yllesockor, tillsammans med en sidensärk som gjorde henne medveten om sin hud på ett sätt som hon aldrig varit förut. Hon kunde inte förneka att klänningen var vacker, hur besynligt det än kändes att själv ha på sig ett sånt plagg. Men siden var dyrbart och sällsynt. En kvinna kunde ha en sidensjal som hon bar vid helgdagar till andras avund. Inte många hade två. Bland dessa våtlänningar var det emellertid annorlunda. Det var inte alla som gick i sidenkläder, men ibland verkade det som om var och varannan som man mötte gjorde det. Stora rullar, ibland hela balar, kom med skepp från länderna bortom det trefaldiga landet. Med skepp, på havet. Vatten som sträckte sig till horisonten, med många platser där man, om hon hade förstått rätt, inte kunde se land överhuvudtaget. Denna orimliga tanke fick henne nästan att rysa. Ingen av de andra såg ut att vilja prata. Elaine vred frånvarande ormringen som hon bar på högerhanden och såg på någonting som inte stod att finna innanför dessa fyra väggar. Hon försjönk ofta i sånt grubbel. Det var två plikter som pockade på henne och även om den ena låg närmare hennes hjärta hade hon valt den som hon ansåg vara viktigast, mest hedersam. Det var hennes sätt och hennes plikt att bli hövding, drottning av Andor. Men hon hade valt att fortsätta sin jakt. Hur viktigt deras sökande än var, så var detta på sätt och vis som att sätta någonting före sin klan eller orden. Men likväl kände Avienda stolthet. Elaines hedersbegrepp var ibland lika besynligt som tanken på en kvinnlig hövding, eller att hon skulle bli hövding bara för att hennes mor hade varit det. Men hon efterlevde det på ett beundransvärt sätt. Birgit, klädd i vida röda byxor och kort gul rock, som Avienda avundade henne, satt och lekte med sin långa fläta, också hon försjunken i tankar. Kanske delade hon Elaines bekymmer. Hon var Elaines första väktare, någonting som hade gjort Aesidena i Terrasin-palatset oerhört upprörda, fast deras väktare inte tycktes låta sig bekomma alls. Gotlänningarnas seder och bruk var så underliga att man knappt orkade tänka på dem. Om Elaine och Birgit verkade svårtillgängliga så var Ninni Almer som satt vid dörren mitt emot Avienda direkt avvisande. Ninni, inte Ninni Almer. Våtlänningar ville helst bara bli kallade hälften av sitt namn och Avienda försökte lära sig detta trots att det kändes som att använda ett smeknamn. Rand Althor var den enda älskare hon hade haft och inte ens honom tänkte hon på i så intima ordalag. Men hon måste lära sig deras seder om hon skulle kunna äkta en av dem. Ninnivs mörkbruna ögon stirrade rakt igenom henne. Hon höll med vitnande knogar om en fläta lika mörk som Birgits var gyllenblond och hennes ansikte hade bleknat till en lätt grönaktig nyans. Då och då gav hon ifrån sig en låg, dämpad jämmer. Hon brukade aldrig svettas. Hon och Elaine hade lärt Avienda hur man gjorde för att låta bli. Ninni var en gåta. Trots att hon kunde vara modig till dårskapens gräns klagade hon alltid över hur feg hon var. Och ändå visade hon nu upp sin skam för alla som ville se utan att verka bry sig det minsta. Hur kunde båtens rörelser besvära henne till denna grad när allt detta vatten inte bekymrade henne? Vattnet igen. Avienda blundade för att slippa se Ninnivs ansikte, men det fick bara hennes huvud att fyllas av ljudet från fåglarna och de kluckande vågorna. Jag har funderat, sa plötsligt Elaine. Hon var tyst en stund och sa sen, hur är det med dig Avienda? Du... Avienda rodnade, men Elaine hade i varje fall inte sagt högt att Avienda hoppat som en hare vid ljudet av hennes röst. Elaine verkade begripa hur nära hon varit att röja Aviendas brist på heder, för hennes egna kinder blev röda när hon fortsatte. Jag funderade på Nicola och Arena, på vad Egwene berättade i natt. Ni tror väl inte att de kommer att ställa till bekymmer för henne? Vad ska hon göra? Göra sig kvitt om, sa Avienda och drog tummen tvärs över halsen. Lättnaden i att tala och höra andra röster var så stor att hon nästan suckade. Elaine verkade bestört. Ibland kunde hon vara anmärkningsvärt blöthjärtad. Det vore kanske det bästa, sa Birgit. Det var det enda namn hon hade lämnat ut. Avienda trodde att hon bar på många hemligheter. Arena kunde ha kommit någon vart med tiden, men... Titta inte på mig så där, Elaine, och sluta vara så sipp och förtrytsam i tankarna. Birgit växlade ofta mellan att vara en väktare som lydde order och en äldre första syster som kom med goda råd, antingen de var önskade eller ej. Just nu var det första systern som vickade förmanande med pekfingret. Den ämligen tronande skulle inte ha sagt till er att hålla er undan om det varit någonting som hon kunnat lösa genom att genom kökstjänst eller någonting liknande. Elaine, som inte kunde förneka detta, fnös och rättade till sin gröna sidenkjol som glidit upp där fram så att man såg de blå och vita underkjolarna som fanns där i flera lager. Hon var klädd efter traktens mode, komplett med gräddvit spets runt handlederna och halsen. Kläderna var en gåva från Tyling Quintara, liksom det åtsittande halsbandet av flätat guld. Avienda tyckte inte om det. Övre hälften av Elaines klänning, livet, satt åt lika hårt som halsbandet och en smal oval var utskuren i tyget så att innerkurvorna på hennes bröst blottades. Att gå runt på det viset där alla kunde se det var inte alls som att vara naken i ångtälten. Folk på stadens gator var inte Guy Shine. Hennes egen klänning hade en hög krage vars spetskant nådde henne till hakan och inga urklippta hål. Dessutom, fortsatte Birgit, trodde jag att ni skulle vara mer bekymrade över Marigan. Själv blir jag alldeles torr i munnen av rädsla. Detta namn fick Ninni att vakna till, vilket det fanns goda skäl för. Hon slutade jämra sig och rätade på ryggen. Om hon kommer efter oss får vi helt enkelt ta oss an henne igen. Vi får... Hon tog ett djupt andetag och blängde på dem som om någon av dem hade sagt emot. Till sist fortsatte hon med svag röst. Tror ni att hon gör det? Det tjänar ingenting till att oroa sig, sa Elaine med mycket större lugn än Avienda skulle ha förmått uppbåda om hon trott att en av de skuggsjälade var ute efter henne. Vi får helt enkelt göra som Egwen sa och vara försiktiga. Ninnie muttrade någonting ohörbart, vilket förmodligen var lika bra. Tystnaden sänkte sig åter. Elaine såg än mer bekymrad ut och Brigitte stirrade ut i luften med hakan stöd mot ena handen. Ninnie fortsatte att muttra för sig själv, men nu höll hon båda händerna tryckta mot mellangärdet och ibland tystnade hon för att svälja. Vattnets plaskande verkade ljudligare än någonsin och det lät som om fåglarna skriade högre nu. Jag har också funderat, nästan syster. Hon och Elaine hade ännu inte nått så långt att de adopterat varandra som första systrar, men vid det här laget var hon säker på att det skulle ske så småningom. De hade redan borstat varandras hår och varje natt hade de berättat en hemlighet för den andra som de aldrig delat med någon annan. Den där kvinnan Min däremot, fast det fick vänta tills de blev ensamma. På vad då? Frågade Elaine frånvarande. Vårt sökande. Vi förbereder oss på att lyckas, men vi är lika långt ifrån det vi söker som när vi började. Är det inte förnuftigt att använda alla vapen som står till buds? Mert Cawthon är Taveren, och ändå gör vi allt vi kan för att undvika honom. Varför inte ta honom med oss? Med honom skulle vi kanske äntligen hitta skålen. Mert, utbrast Ninni vantroget. Hellre stoppar jag särken full med nässlor. Jag står inte ut med karn och skulle inte göra det om han så hade skålen i rockfickan. Åh, tyst med dig, Ninnie, mumlade Elaine utan agg i rösten. Hon skakade förundrat på huvudet utan att ta någon notis om den mörka blick hon fick. Kitsli räckte inte långt för att beskriva Ninnie, men de hade hunnit vänja sig vid hennes sätt. Varför har vi inte tänkt på det? Det är ju så uppenbart. Kanske, mumlade Brigitte torrt, för att ni var så beslutna att bara se odågan i honom att ni inte såg att han kunde vara till nytta. Elaine satte hakan i vädret och gav henne en sval blick. Men så gjorde hon plötsligt en grimas och nickade motvilligt. Hon hade inte lätt för att ta emot kritik. Nej, sa Ninni, med en röst som på något vis lyckades vara både vass och ynklig på samma gång. Hennes sjukliga färg hade blivit djupare, men det verkade inte längre vara båtens rullningar som var orsaken. Ni kan inte mena det på allvar. Elaine, du vet vilket plågoris han kan vara, hur tjurskallig han är. Han kommer att envisas med att ta de där soldaterna med sig som om det vore parad. Ni kan ju försöka att hitta någonting i Rahard med en skock soldater i släptåg. Vi kommer inte att hinna ta två steg förrän han försöker ta befälet och viftar åt oss med sin Tear and Greel. Han är 1000 gånger värre än Vendin eller Adelaide, till och med värre än Merrylill. Han uppför sig ju som om vi gick in i ett björngryt bara för att titta på björnen. Brigitte undslapp sig ett ljud som kunde vara roat och belönades med en vass blick. Hon svarade med en uppsyn så fylld av oskuldsfull välvilja att Ninni började låta som om hon satt någonting i halsen. Elaine var mer diplomatisk. Hon skulle förmodligen försöka skipa fred mitt i en vattenfejd. Han är Taveren, Ninni. Han förändrar väven, ändrar slumpen bara genom att vara i närheten. Jag erkänner gärna att vi behöver tur. Och en Taveren innebär mer än vanlig tur. Dessutom kan vi slå två flugor i samma smäll. Vi borde inte ha låtit honom springa lös hela den här tiden, hur mycket vi än har haft att göra. Det har inte varit bra för någon, minst av allt för honom. Han behöver lära sig lite hyfs och fason. Vi håller honom i strama tyglar redan från början. Ninni slätade till kjolen på sin klänning med ett ansenligt mått energi. Hon påstod sig vara lika ointresserad av klänningar som Avienda, åtminstone av hur de såg ut. Hon muttrade jämt om att vanligt hedligt ylle dög bra åt vem som helst. Men hennes egen blå klänning hade gula sprund i kjolen och ärmarna och hon hade själv bestämt hur den skulle vara skuren. Varenda plagg hon ägde var av siden, broderat eller bådadera, och alla var vad Avienda lärt sig att känna igen som yppersta hantverk. För en gång skulle verkade Ninni begripa att hon inte skulle få som hon ville. Ibland kunde hon få helt häpnadsväckande raseriutbrott tills hon fick det, ungefär som ett litet barn, även om hon naturligtvis inte medgav att det var det det var frågan om. Hennes ilskna blickar byttes mot en vresig trumpenhet. Vem frågar honom? Vem som än gör det så kommer han att låta henne böna och be, det vet ni. Hellre skulle jag gifta mig med honom. Elaine tvekade, men sen sa hon resolut. Birgit får göra det, och hon ska inte tigga om det. Hon säger helt enkelt åt honom. De flesta män gör som man säger om man använder en bestämd och självsäker röst. Ninni såg tvivlande ut och Birgit satte sig upp på bänken med ett ryck. Det var första gången Avienda hade sett henne överraskad. Om det varit någon annan skulle Avienda ha sagt att hon dessutom såg en snubbla rädd ut. För att vara våtlänning skulle Birgit ha klarat sig utmärkt som far Darish May. Hennes skicklighet med bågen var anmärkningsvärd. Du är det givna valet, Birgit, skyndade sig Elaine att fortsätta. Ninni och jag är Aishadir, och Avienda kunde lika gärna ha varit det också. Vi kan helt enkelt inte göra det. Inte med bibehållen värdighet. Inte med honom. Du vet hurdan han är. Vad hade hänt med allt prat om en bestämd, självsäker röst? Inte för att Avienda någonsin sett det fungera för någon annan än Sorrelly. På Mert Cawthon hade det sannligen ingen verkan så vitt hon hade sett. Birgit, han kan inte ha känt igen dig. I så fall skulle han ha sagt någonting vid det här laget. Vad nu det sista än betydde så lutade sig Birgit tillbaka och flätade ihop händerna framför magen. Jag borde ha förstått att du skulle ge igen ända sedan jag sa att det var tur att din bakdel inte var... Hon avbröt sig och ett belåtet småleende dök upp på hennes läppar. Elaines ansiktsuttryck hade inte förändrats, men Birgit ansåg sig uppenbarligen ha fått ett visst mått av hämnd. Det måste ha varit någonting som hon kände genom väktarbandet. Hur Elaines bakdel kunde ha någonting med saken att göra var emellertid mer än Avienda kunde lista ut. Våtlänningar var så besynliga ibland. Birgit fortsatte, fortfarande leende. Vad jag inte kan begripa är varför han börjar skälla så fort han får syn på er båda. Det kan inte bero på att ni dragit iväg honom hit. Det var minst lika mycket Egwens sak som er. Men jag såg honom behandla henne med större respekt än de flesta av systrarna gör. Och de gånger jag sett honom komma ut från vandrande kvinnan har han sett ut att ha riktigt roligt. Hennes leende blev ett brett flin som fick Elaine att fnysa ogillande. Det är en sak som vi måste ändra på. En anständig kvinna kan inte vistas i samma rum som han. Och sluta grina så där, Birgit. Ibland är du sannligen lika svår som han. Karn föddes enkom för att vara en prövning för andra, muttrade Ninni surt. Plötsligt fick Avienda en handfast påminnelse om att hon befann sig på en båt. Allting krängde till, svajade och svängde för att sen bli stilla. De reste sig upp, ordnade sina klänningar och plockade åt sig de tunna mantlar som de hade med sig. Hon tog inte på sig sin. Solen sken inte så skarpt här att hon behövde kåpan för att skydda ögonen. Birgit la bara sin över ena axeln och sköt upp dörren. Hon gick upp för de tre trappstegen efter att Ninni hade rusat förbi henne med handen för munnen. Elaine väntade tills hon hade knutit banden till manteln och lagt kåpan till rätta runt ansiktet. Hennes gyllenröda lockar tittade fram på alla sidor. Du sa inte mycket nästan, syster. Jag sa vad jag behövde säga. Beslutet var ert. Må så vara. Men det var du som kom med nyckeln. Ibland tror jag att vi andra håller på att bli fullständigt enfaldiga. Och då så. Elaine började vända sig mot trappan, men stannade upp utan att riktigt titta på Avienda. Ibland blir jag besvärad av stora avstånd när det är över vatten. Jag tror att jag bara ska titta på skeppet, inte på någonting annat. Evienda nickade. Hennes nästan syster hade ett gott sinne för grannlagenhet och sen gick de upp. Uppe på däck skakade Ninni just av sig Birgits försök att hjälpa till och reste sig från relingen. De båda roddarna tittade roat på när hon torkade sig om munnen med baksidan av handen. Männen hade bar överkropp och en tjock mässingsring i vardera örat och de såg ut att ofta ha användning för de krökta dolkar som de bar instuckna innanför de breda tygskärpen. Framförallt koncentrerade de sig emellertid på att sköta sina långa åror, traskade fram och tillbaka över däcket för att hålla båten på plats intill ett skepp så stort att Evienda nästan tappade andan. Det tornade upp sig ovanför deras plötsligt så lilla farkost och dess tre master nådde högre än de flesta träd hon sett ens i våtländerna. De hade valt det därför att det var det största av de hundratals havsfolksskepp som låg för ankar i bukten. På ett skepp av den storleken måtte det väl gå att glömma bort allt vattnet runt omkring. Utom Elaine hade egentligen inte visat att hon sett hennes skam och även om så vore kunde nästan syster veta om ens djupaste förnedring utan att det gjorde någonting. Men Amy sa att hon hade för mycket stolthet. Hon tvingade sig att vrida på huvudet och titta bort från skeppet. Aldrig i hela sitt liv hade hon sett så mycket vatten. Inte om man så samlat varenda droppe hon någonsin sett på samma plats. Alltihop hade samma grågröna färg. Alltihop böljade och skummade. Hennes blick flackade vilt. Försökte undvika att ta in vad hon såg. Till och med himlen kändes större här. Med en sol av smält guld som kröp upp från horisonten i öster. Den byiga vind som blåste här var något svalare än på land och stillnade aldrig helt. Stora moln av fåglar fladdrade i luften. Grå och vita. Ibland med svarta fläckar. Det var från dem de gälla skriken kom. En som var helt svart, bortsett från huvudet, skummade tätt över vattenytan med underdelen av näbben nedstucken i vattnet. Och en sned rad med otympliga bruna fåglar, pelikaner hade Elaine kallat dem, fällde plötsligt ihop vingarna en efter en och störtade i vattnet med stora plask. Varefter de kom upp till ytan igen och låg där och guppade medan de lyfte sina orimligt stora näbbar. Det fanns skepp överallt, många av dem nästan lika stora som det bakom henne. Alla tillhörde inte Athanmere. Bland dem rörde sig mindre farkoster med en eller två master och trekantiga segel. Ännu mindre båtar, utan mast, liksom den hon befann sig på, men med en hög, vass spets där fram och ett lågt, platt hus där bak, pilade fram över vattenytan, drivna av åror. Ibland ett par, ibland två eller tre. En lång, smal båt som måste ha haft 20 åror på varje sida såg ut som en tusenfoting som kröp på vattnet. Och man såg land. Kanske 7 eller 8 mil bort glimmade solen i stadens vitkalkade hus. 7-8 mil av vatten. Hon svalde hårt och vände sig tillbaka snabbare än hon hade vänt sig bort. Det kändes som om hennes ansikte måste vara grönare än Ninives hade varit. Elaine betraktade henne med ett försök till uttryckslös min. Men våtlänningarna visade sina känslor så tydligt att hon ändå röjde hur orolig hon var. Jag är en idiot, Elaine. Till och med inför henne kände sig Evienda besvärad av att bara använda halva namnet. Det skulle bli lättare när de var första systrar, när de var systerhustrur. En klok kvinna lyssnar på kloka råd. Du är modigare än jag någonsin kommer att bli, svarade Elaine helt allvarligt. Hon var ännu en som förnekade att hon ägde något mod. Det var kanske också en av våtlänningarnas seder. Nej, Evienda hade hört våtlänningar prata om sitt eget mod. Folket i Ibordar verkade till exempel inte kunna yttra 3 ord i rad utan att skrävla. Elaine tog ett djupt andetag för att stålsätta sig. Ikväll ska vi prata om Rand. Evienda nickade, men kunde inte begripa vad det hade att göra med hennes prat om mod. Hur skulle systerhustrur kunna handskas med en make om de inte diskuterade honom i detalj? Det var i varje fall vad de äldre kvinnorna hade sagt henne, och de visar lika så. Fast det var förstås inte alltid de var så till mötesgående. När hon beklagade sig för Amish och Bear och sagt att hon måste vara sjuk eftersom det kändes som om Rand Althor bar med sig en bit av henne, hade de skrattat så att de ramlade omkull. Du lär dig nog, hade de skrockat. Du skulle ha lärt dig tidigare om du hade vuxit upp i kjol. Som om hon någonsin hade velat ha något annat liv än spjutjungfruns. Att få löpa med sina spjutsystrar. Kanske kände Elaine någonting av samma tomhet. När de pratade om honom var det som om tomheten växte samtidigt som han fyllde den. Hon hade redan ett tag varit medveten om att någon talade med hög röst, och nu hörde hon orden. Din ring, örade narr. Ninive hytte med näven åt en mycket mörkhyad man som kikade ned mot henne över skeppets höga sida. Han såg ut att vara lugn, men å andra sidan kunde han inte se Shaidars sken som omvärvde Ninive. Vi är inte ute efter färdens gåva, så det spelar ingen roll om ni vägrar ta emot dig, Shadir. Släpp omedelbart ned en stege. Männen vid årorna flinade inte längre. Tydligen hade de inte lagt märke till ormringarna borta vid kajen och såg inte glada ut när de blev varsa att de hade Aesir ombord. Åh, kära någon, suckade Elaine. Jag måste ordna upp det här, annars har vi ödat bort hela morgonen bara för att hon skulle kunna bli av med frukostgröten. Hon skred över däcket. Avienda var stolt över att veta det rätta namnet på sånt som fanns på båtar och anropade mannen på skeppet. Jag är Elaine Trackand, tronens dotter av Andor och Aesir av Gröna Aja. Vad min följeslagare säger är helt sant. Vi söker inte färdens gåva, men vi måste tala med er vindfinnerska i ett mycket trängande ärende. Säg till henne att vi vet hur man väver vindar. Säg att vi vet vad en vindfinnerska gör. Mannen ovanför tittade på henne med rynkad panna och försvann sen utan ett ord. Kvinnan tror förmodligen att du tänker sladdra om hennes hemligheter, muttrade Ninive och la manteln på plats med en knyck. Hon knöt banden med ilskna rörelser. Du vet hur rädda de är för att Aesirna ska släpa iväg dem till Vita tornet om det blir känt att de flesta av dem kan leda kraften. Elaine, det är bara dumskallar som tror att de kommer någon vart med att hota folk. Avienda brast ut i skratt. Att döma av den förvånade blick hon fick av Ninive förstod inte kvinnan vilket storartat skämt hon gjort på sin egen bekostnad. Elaines läppar darrade emellertid, hur mycket hon än försökte hålla dem stilla. När det gällde humor kunde man aldrig vara säker på våtlänningarna. De skrattade åt de underligaste saker och missade de bästa poängerna. Vare sig nu vindfinnerskan kände sig hotad eller ej, så hade Elaine just hunnit betala roddarna och sagt åt dem att vänta för att föra dem tillbaka. Allt medan Ninive gruffade över priset och sa att hon skulle ge dem stryk om de gav sig av. Varvid Avienda nästan började skratta igen åt tanken på hur hon skulle bära sig åt med det. När allt detta var klart hade det tydligen nåtts ett beslut att låta dem komma ombord. Ingen repstege visade sig, men istället sänktes en platt träskiva ner, hängande i två rep som förenades till ett, vilket i sin tur ledde upp till en kraftig balk som svängts ut från en av masterna. Ninive satte sig på brädan med stränga förmaningar åt båtskararna om vad som skulle hända om de ens funderade om på att titta upp under hennes kjolar. Och Elaine rodnade och höll sin klänning hårt om benen, så långt framåtlutad att det såg ut som om hon skulle falla framstupa när hon gungande lyftes upp i luften och försvann utom synhåll upp på skeppet. En av kararna tittade upp ändå, varvid Birgit gav honom ett knytnävslag över näsan. De tittade sannligen inte på när hon åkte upp. Kniven som Avienda bar vid bältet var liten. Klingan var knappt en halv fot lång. Men roddarna såg ändå bekymrade ut när hon drog den. Hon drog armen bakåt och sen kastade de sig pladask på däcket när kniven kom susande över deras huvuden och med en dov stöt borrade sig in i den grova träbjälken i båtens för. Hon la manteln över armarna som en sjal och hissade upp kjolarna en god bit ovanför knäna så att hon kunde kliva över årorna och hämta sin kniv innan hon tog plats på den dinglande brädan. Hon stack inte tillbaka kniven i slidan. Av någon anledning tittade männen förvirrat på varandra. Men de höll blickarna nedvända när hon lyftes upp. Hon började kanske trots allt få ett visst grepp om våtlänningarnas seder. När hon svängde in över det stora skeppets däck gapade hon stort och glömde nästan att kliva ner från den smala sitsen. Hon hade läst om Athelmere, men att läsa och att se dem själv skilde sig lika mycket som att läsa om saltvatten och känna dess smak. Till att börja med var allihop mörka i hyn, mycket mörkare än i Bordarainierna. Till och med mörkare än de flesta Tyrainier, med rakt, mörkt hår, svarta ögon och tatuerade händer. Männen hade bar överkropp och nakna fötter, färggranna tygskärp och säckiga byxor i något mörkt tyg som såg oljigt ut. Kvinnorna bar blusar med lika lysande färger som skärpen. Alla förde de sig med svängande, graciösa rörelser som anpassades efter skeppets gungningar. Enligt vad hon hade läst hade havsfolkets kvinnor en del mycket besynliga vanor när det gällde män. Som en dans där de bara skylde sig med en enda tunn sjal och än värre saker. Men det som fick henne att stirra nu var örringarna. De flesta hade tre eller fyra, ofta prydda med polerade stenar. Och flera hade till och med en liten ring i ena näsvingen. Också männen hade ringar, åtminstone i öronen, och lika många tunga kedjor av silver eller guld runt halsen. Men det fanns förvisso våtlänningar som hade ringar i öronen. Det verkade gälla för de flesta män i Ibordar, men så många. Och halsband. Våtlänningarna hade verkligen märkliga sedvänjor. Havsfolket lämnade aldrig sina skepp. Aldrig, enligt vad hon hade läst. Och det antogs att de åt upp sina döda. Det sista hade hon inte riktigt kunnat tro på. Men om männen bar halsband, hur skulle man då kunna veta vad mer de kunde ta sig till? Kvinnan som kom dem till mötes var klädd i byxor, blus och skärp som de andra. Men hennes kläder var av gul sidenbrokad. Skärpet hade en invecklad knut och långa ändar som nådde henne till knäna. Och i ett av hennes halsband hängde en liten guldask genomstungen med hål i invecklade mönster. Hon omgavs av en söt, myskaktig doft. Det fanns gott om grå strimmor i hennes hår och ansiktet var allvarsamt. Fem små, tjocka guldringar smyckade vardera örat och en av dem förbands av en tunn guldkedja med en likadan ring i näsan. Solen blixtrade i de små berlockerna av polerat guld som dinglade från kedjan medan hon betraktade dem. Avienda drog tillbaka handen från sin egen näsa. Tänk att ha en sån kedja som drog hela tiden och lyckades nätt och jämnt hålla tillbaka ett skratt. Våtlänningarnas seder var fullständigt absurda och om det var någon som förtjänade att kallas våtlänning så var det förstås havsfolket. Jag är Malin, din torral skummande våg, sa kvinnan. Vågfru av Samarins klan och segelfru för vindlöparen. En vågfru var en viktig person, ungefär som en klanhövding, men likväl verkade hon villrådig nu. Hon lät blicken vandra mellan deras ansikten tills hon fick syn på ormringarna som Elaine och Ninni bar och då suckade hon resignerat. Är det er till behag att följa med mig, Aes Sedai, sa hon till Ninni. Bakre delen av skeppet var högre än resten och hon förde dem in i den upphöjda delen genom en dörr, fortsatte längs en korridor och kom slutligen till ett stort rum, en hytt med lågt tak. Avienda tvivlade på att Randall Thor skulle ha kunnat stå rak under en av de kraftiga takbjälkarna. Bortsett från några lackerade kistor verkade allting vara fastbyggt. skåpen längs väggarna, det långa bordet som löpte längs halva rummets längd och till och med de armstödsförsedda stolarna som stod runt det. Det var svårt att tänka sig att någonting så stort som detta fartyg kunde vara gjort av trä. Och trots all den tid hon tillbringat i våtländerna fick åsynen av allt detta polerade trä henne nästan att tappa andan. Det glänste nästan lika mycket som de förgyllda lamporna som hängde otända i ett slags burar, vilka fick dem att stå upprätt när skeppet rörde sig med vågorna. I själva verket verkade skeppet knappt röra sig alls, åtminstone inte i jämförelse med båten som de hade kommit hit med. Men olyckligtvis utgjordes hela bakre delen av hytten av en rad fönster, vars målade och guldsmyckade luckor stod öppna och gav en magnifik utsikt över bukten. Det värsta var att det inte gick att se land genom dem. Inget land överhuvudtaget. Hennes strupe snörpte ihop sig. Hon skulle inte ha kunnat säga ett ord. Hon skulle inte ha kunnat skrika, fastän det var vad hon helst velat göra. Dessa fönster och det de visade, eller snarare vad de inte visade, hade fångat hennes blick så snabbt att det tog en kort stund innan hon insåg att det redan fanns människor i rummet. Det var just snyggt. Om de hade velat skulle de ha kunnat döda henne innan hon visste ordet av. Inte för att de visade några tecken på att vara fientligt sinnade, men med våtlänningar kunde man aldrig vara nog försiktig. En skranglig gamling med djupt sittande ögon satt på en av kistorna. Det lilla hår han hade kvar var vitt och hans mörka drag såg vänliga ut, trots att han hade fulla dussinet guldringar i öronen och en samling tjocka guldkedjor runt halsen som gav hans uttryck en märklig biton i hennes ögon. Liksom männen på däck var han barfota och saknade skjorta. Men hans byxor var sydda i mörkblått sidentyg och hans långa tygskärp hade en lysande röd kulör. Innanför skärpet hade han ett svärd med elfenbensskaft, vilket hon gav en föraktfull blick, tillsammans med två krökta dolkar i samma utförande. Mer värd att uppmärksamma var den unga, slanka kvinna som stod med armarna i kors och vars bistra min tycktes full av onda aningar. Hon hade bara fyra ringar i vardera örat och färre berlocker på sin kedja än Malin Din Toral, och hennes kläder var helt i rödgult siden. Hon kunde leda kraften, det kunde Avienda känna på detta korta avstånd. Hon måste vara kvinnan som de kommit hit för att träffa, vindfinnerskan. Och likväl var det en annan kvinna som fångade och höll kvar Aviendas blick. Liksom för den delen Elaines, Ninives och Birgits. Att döma av det vita håret kunde kvinnan som hade tittat upp från en upprullad karta som låg på bordet ha varit lika gammal som mannen på kistan. Hon var kort, inte längre än Ninive, och såg ut som någon som en gång varit fyllig och nu började bli tjock. Men hennes käke var stadig som ett städ och de mörka ögonen vittnade om intelligens. Och kraft. Inte kraften, bara kraften hos någon som visste att folk skulle göra vad hon sa åt dem. Men den var stark hos henne. Hennes byxor var av grön sidenbrokad, blusen var blå och skärpet lika rött som mannens. Den kraftiga kniv som satt i en guldslida bakom skärpet hade en rund knopp på skaftet, täckt med röda och gröna stenar. Eldstenar och smaragder trodde Avienda. I hennes näskedja hängde dubbelt så många berlocker som i Malin Din Torals, och en annan, tunnare guldkedja förband de sex ringar hon bar i vardera örat. Avienda lyckades nätt och jämt låta bli att föra handen till sin egen näsa igen. Utan ett ord kom den vithåriga och ställde sig framför Ninive. Hon granskade henne ofint från topp till tå, varvid hon rynkade pannan extra mycket åt Ninives ansikte och ormringen på hennes högerhand. Hon var strax klar och efter en grymtning lämnade hon sitt omtumlade studieföremål och gick vidare för att utsätta Elaine för samma snabba, intensiva inspektion. Sen var det Birgits tur och då öppnade hon slutligen munnen. Du är ingen Aishadé. Hennes röst lät som nedrasande stenbumlingar. Vid de nio vindarna och stormbringarens skägg, det är jag inte, genmälde Birgit. Ibland sa hon saker som inte ens Elaine och Ninni verkade förstå. Men den vithåriga kvinnan spratt till som om någon nypt henne och stirrade på Birgit en lång stund innan hon fortsatte till Avienda. Du är inte heller någon Aishede, sa hon strävt efter den sedvanliga granskningen. Avienda rätade på sig till sin fulla längd. Det kändes som om kvinnan hade rotat genom hennes kläder och vänt på henne för att kunna se bättre. Jag är Avienda av Dalarnas sept i Tardads Ale-klan. Kvinnan hajade till ännu mer än hon hade gjort inför Birgit och spärrade upp sina svarta ögon. Allt hon sa innan hon gick tillbaka till bortre änden av bordet var emellertid: du är inte klädd som jag hade väntat mig, flicka. Sen satte hon händerna i sidorna och studerade dem igen, ungefär som om de vore sällsamma djur av ett slag som hon aldrig sett förut. Jag är nästa din res 2 månader, sa hon slutligen. Skeppsfru över Athenmere. Hur vet ni det ni vet? Ninni hade arbetat upp en bister min allt sedan kvinnan först tittade på henne, och nu fräste hon. Aishader vet vad de vet, och vi väntar oss mer hyfs än jag sett hittills. Jag må säga att jag såg mer senast jag var ombord på ett av havsfolkets skepp. Vi borde kanske leta upp ett annat där inte alla har tandverk. Nästa din Reas ansikte mörknade, men naturligtvis gick Elaine emellan. Hon tog av sig manteln och la den över bordskanten. Ljuset skiner över er och era fartyg, skeppsfru. Och må ljuset bringa vindar som ger alla god fart. Hon neg ganska djupt, men utan att överdriva. Avienda hade börjat kunna bedöma sånt, även om hon fortfarande tyckte att det såg ut som den mest otympliga rörelse någon kvinna kunde göra. Förlåt oss om det yttrats förhastade ord. Vi har ingen avsikt att visa bristande respekt för någon som är som en drottning för Athenmere. Det sista sa hon med en menande blick åt Ninni, som dock bara ryckte på axlarna. Elaine presenterade sig igen och sen resten av dem. Det blev en del märkliga reaktioner. Att Elaine var tronens dotter frambringade ingen reaktion alls, trots att det var en hög ställning bland våtlänningarna och att hon tillhörde gröna Aja och Ninni gula möttes av fnysningar från Nesta din Reas och vassa blickar från den magre gamle mannen. Elaine blinkade häpet men fortsatte smidigt. Vi har kommit hit av 2 anledningar. Den ringare är att fråga hur ni ämnar bistå draken återfödd, som ni enligt Jendais profetia kallar Karamor. Den viktigare är att be om hjälp från detta fartygs vindfinnerska, vars namn, tillade hon vänligt, jag dessvärre fortfarande inte vet. Den slanka kvinnan som kunde leda kraften rodnade. Jag är Dorwille din Aeron, lång fjäder. Jag kan hjälpa er om det är ljuset till behag. Malin din Toral såg också skamsen ut. Mitt skepp välkomnar er, mumlade hon. Och må ljusets nåd vidlåda er tills ni lämnar hans däck. Nästa din Reas lät sig däremot inte bekomma. Avtalet är med Karamor, sa hon barskt och gjorde en bass gest. De strandfasta har ingen del i det, utom att varsko om hans ankomst. Du, flicka, Ninni, vilket skepp gav dig färdens gåva? Vem var hans vindfinnerska? Det minns jag inte. Ninnivs nonchalanta ton skar sig mot hennes stenhårda leende. Hon hade sin fläta i ett järngrepp också, men hade åtminstone inte omfamnat Shaidar igen. Och jag är Ninni Shede. Ninni Aishede, inte flicka. Nästa din Reas satte handflatorna i bordet och gav Ninni en blick som fick Avienda att tänka på Sorile. Det må så vara, men jag tänker ta reda på vem som har yppat det som inte skulle yppas. Hon har en lektion i tystnad att lära sig. Ett sprucket segel är sprucket, nästa, sa plötsligt den gamle mannen med en djup stämma som var mycket starkare än hans beniga kropp gett för handen. Evgende hade tagit honom för en vakt, men när han talade var det som en jämlike. Det skulle kunna vara bra att fråga sig vad Isidre skulle kunna vilja ha för hjälp av oss i en tid då Coramore är kommen. Då haven rasar i ändlösa stormar och profetians onda öde seglar över de våta vidderna. Om de är Isidre. Det sista sa han med ett höjt ögonbryn åt vindfinnerskan. Hon svarade tyst med respektfull ton. Tre kan leda, däribland hon. Hon pekade på Avienda. Jag har aldrig mött någon så stark som dessa. De måste vara Isidre. Vem annars skulle våga bära ringen? Nästa din Rias tystade henne med en gest och vände sin järnblick mot mannen. Isidre ber aldrig om hjälp, Barrock, morrade hon. Isidre ber aldrig om någonting. Han mötte milt hennes blick, men efter en liten stund suckade hon som om hans blick varit ännu hårdare än hennes. När hon vände blicken mot Elaine var den emellertid inte alls vänligare. Vad är det du önskar av oss? Hon tvekade. Tronens dotter av Andor. Till och med det lät skeptiskt. Ninive samlade sig, redo att gå till angrepp. Evgende hade varit tvungen att lyssna på mer än en tirad orsakad av att Aesidena i Terrasin-palatset och deras vana att glömma bort att hon och Elaine också var Aesidena. Att någon som inte ens var Aesidena själv ifrågasatte det skulle kanske sluta i blodvite. Ninive rätade på sig och öppnade munnen och Elaine tystade henne genom att röra vid hennes arm och viska någonting så tyst att Avienda inte hörde. Ninives anlete var fortfarande blodrött och det såg ut som om hon skulle dra ut flätan med rötterna, men hon höll tyst. Elaine kunde kanske skipa fred i en vattenfejd. Naturligtvis kunde Elaine inte vara särskilt glad själv över att inte bara hennes rätt att kalla sig Isidre utan även hennes rätt till titeln tronens dotter så öppet drogs i tvivelsmål. De flesta skulle ha uppfattat henne som fullständigt lugn, men när vi ändå visste vilka tecken hon skulle titta efter. Den lyfta hakan vittnade om vrede. Om man därtill la de uppspärrade ögonen var Elaine en fackla som lätt kunde överglänsa Ninives glödande kol. Dessutom var Brigitte på helspänn med ett ansikte av sten och ögon som eld. Hon brukade inte spegla Elaines känslor utom när de var mycket starka. Avienda la handen om knivskaftet och gjorde sig redo att omfamna Shaidar. Hon skulle döda vindfinnerskan först. Kvinnans styrka med kraften var inte oansenlig, så hon skulle vara farlig. De kunde hitta en annan med alla dessa skepp runt omkring. Vi letade efter en Tyr and Greal. Förutom att Elaine talade med avmätt ton skulle alla som inte kände henne tro att hon var fullständigt lugn och till freds. Hon vände sig till Nesta din Reas, men talade till alla. Kanske framförallt vindfinnerskan. Med dess hjälp tror vi att vi kan bringa ordning på vädret. Det måste vålla er lika stora bekymmer som det gör på land. Barrock talade om ändlösa stormar. Ni på havet ser säkert också den svartes, stormarnas faders hand bakom detta, precis som vi gör på land. Med denna Tyr and Greal kan vi ändra på detta, men vi kan inte göra det ensamma. Det kommer att kräva att många kvinnor arbetar tillsammans, kanske en hel cirkel på 13. Vi anser att det borde finnas vindfinnerskor bland dessa kvinnor. Ingen annan vet så mycket om vädret. Inte någon levande Isidre. Det är det bistånd vi ber om. Efter hennes anförande blev det dödstyst tills Doril Din Aeran försiktigt sa: Denna Tyr and Greal, Isidre. Vad kallas den? Hur ser den ut? Den har inget namn som jag känner till, sa Elaine. Det är en tjock kristallskål, grund, men drygt 2 fot tvärs över. Och inuti finns moln graverade. När man leder kraften in i den rör sig molnen. Vindarnas skål avbröt vindfinnerskan henne upphetsat och tog ett steg mot Elaine utan att verka vara medveten om det. De har vindarnas skål. Har ni den verkligen? Vågmästarinnas blick bet sig ivrigt fast vid Elaine och även hon tog ett ofrivilligt steg. Vi letar efter den, sa Elaine. Men vi vet att den finns i Ibordar. Om det är samma... Det måste det vara, utbrast Malin Dintoral. Av er beskrivning måste det vara den. Vindarnas skål, viskade Doril Din Aaron. Att den skulle hittas igen här efter 2000 år. Det måste vara Caramore. Han måste ha... Nästa Din Reas slog hårt samman händerna. Är det en vågfru och hennes vindfinnerska jag ser? Eller två däcksflickor vid sitt första skeppsmöte? Malin Dintorals kinder rodnade av stolt vrede och hon böjde stelt på nacken, också det med stolthet. Doril Din Aaron var dubbelt så röd och bugade sig samtidigt som hon med fingertopparna vidrörde pannan, läpparna och bröstet. Skeppsfrun såg bistert på dem en kort stund innan hon fortsatte. Barrock, kalla hit de andra vågfruarna som ligger vid denna hamn, och de 12 första dessutom. Och deras vindfinnerskor. Och se till att de begriper att du kommer att hänga upp dem i tårna i riggen på deras eget skepp, om de inte skyndar sig. Samtidigt som hon reste sig till hon. Och se till att någon kommer ner med te. Att bestämma villkoren för det här avtalet kommer att bli ett törstigt arbete. Den gamle nickade. Att han eventuellt skulle hänga upp vågfruar i tårna godtogs med samma lugn som att han måste skicka efter te. Efter att ha svept med blicken över Arianda och de andra släntrade han ut med karaktäristiskt rullande gång. När hon såg hans ögon på nära håll ändrade hon sig. Det kunde ha blivit ett fatalt misstag att döda vindfinnerskan först. Någon måste ha väntat sig en dylik befallning, för Barrock hade inte varit borta många sekunder när en slank, stilig ung man med bara en ring i vardera örat steg in med en träbricka på vilken det stod en kantig blåglaserad tekanna med guldhandtag och stora blå koppar i tjock keramik. Nästa Din Reas vinkade åt honom att gå ut igen. Han kommer att prata tillräckligt mycket som det, även utan att höra vad han inte borde, sa hon när han hade gått. Och sa åt Brigitte att hälla upp, vilket hon också gjorde, till Aviendas förvåning och kanske även sin egen. Skeppsfrun placerade Elaine och Ninive vid ena sidan av bordet, av allt att döma med avsikt att genast inleda förhandlingarna. Avienda tackade nej till en stol vid andra änden av bordet. Men Brigitte satte sig på en efter att först ha svängt ut armstödet, vilket hon sedan drog tillbaka när hon var på plats. Vågfrun och vindfinnerskan var också uteslutna från denna diskussion, om det nu var vad man skulle kalla det. De talade för tyst för att Avienda skulle höra orden, men skeppsfrun betonade allt hon sa med ett finger som hon stötte genom luften som ett spjut. Elaine höll hakan så högt att det såg ut som om hon tittade ner längs näsan. Och även om Ninni lyckades bibehålla ett behärskat ansiktsuttryck verkade hon försöka klättra upp i sin egen fläta. Om det är ljuset till behag ska jag tala med dig först, sa Doril Din Aaron till Avienda. Jag har läst om Eilfolket. Om det är dig till behag så berätta för mig hur det kan finnas några män kvar bland er om en eilkvinna måste döda en man varje dag. Avienda gjorde sitt bästa för att inte stirra. Hur kunde kvinnan tro på sådana dumheter? När vistades du hos oss, sa Malin Dintoral över tekoppen vid den närmsta bordsänden. Brigitte lutade sig bort från henne som om hon hade velat klättra över stolsryggen. Barrock kom in i rummet och stannade upp mellan Avienda och Brigitte. Det tycks som om er strandbåt gav sig av så snart ni kom under däck, men oroa er inte. Vindlöparen har båtar som kan föra er till stranden. Han fortsatte in i hytten, slog sig ner bredvid Elaine och Ninive och föll genast in i samtalet. När de tittade på den av de båda Athelmere som talade kunde den andra ostört studera dem. De hade gått miste om ett övertag, ett som de behövde. Naturligtvis är avtalet på våra villkor, sa han, som om det var orimligt att det skulle kunna vara annorlunda. Allt medan skeppsfrun betraktade Elaine och Ninive på samma sätt som en kvinna kunde titta på ett par jätter hon tänkte flå inför en festmåltid. Barrocks leende var nästan faderligt. Den som frågar måste naturligtvis betala högst. Men du måste ha bott bland oss för att känna till dessa urgamla seder, envisades Malin Dintoral. Mår du bra, Evienda? Frågade Doril Din Aeron. Till och med här kan det hända att strandfolk besväras av skeppets rörelser. Inte. Och mina frågor stöter det inte. Berätta i så fall. Är det verkligen så att en älkvinna binder fast mannen innan ni... Jag menar när du och han... När ni... Hon rodnade och avbröt meningen med ett vekt leende. Är många älkvinnor lika starka med kraften som du? Det var inte vindfinnerskans befängda frågor som hade fått allt blod att lämna Viendas ansikte. Inte heller att Brigitte verkade redo att ta till flykten så snart hon lyckats öppna armstödet igen. Inte ens att Ninive och Elaine uppenbarligen började inse att de var som ett par storögda flickor på en marknad i händerna på garvade köpmän. De skulle allihop ge henne skulden, och det med rätta. Det var hon som hade sagt att ifall de inte kunde ta med sig Tyr and Greelen till Egwene och de andra Aesidena när de väl fann den, kunde de i så fall inte ta hjälp av några av dessa havsfolkskvinnor som de pratade om. De kunde inte öda tid på att vänta på att Egwene Alvear skulle säga att de kunde komma tillbaka. De skulle lägga skulden på henne och hon skulle möta sin Toe. Men det som hon mindes nu var båtarna som hon hade sett på däck, staplade upp och ner på varandra. Båtar utan något skydd ombord. De skulle skylla på henne. Men vilken skuld hon än skulle ha till dem, skulle hon betala den tusenfalt i skam genom att färdas 7 eller 8 mil över öppet vatten i en öppen båt. Finns det en hink här? Frågade hon matt vindfinnerskan.